Jag tycker det är roligt att du är mötesledare åt mig och jag är mötesledare åt dig. Ja. Ombytta roller. Ja, det är lite ovant att stå i den här sitsen i det här landet, skulle jag säga. För ni som inte känner mig, de flesta gör väl det vid det här laget, så har vi varit i Argentina ett år. Och då var det inte helt ovanligt att vi fick stå i den här sitsen och predika, men då på spanska och i den kulturen. Men här i Sverige så är det mer ovan sits. Men jag är jätteglad att få vara här och jag är jätteglad för det förtroendet som jag har fått för att få dela ordet med er. Det har varit en liten, vad kan man säga, svängig förberedelse. För jag började förbereda mig på Matteus kapitel 6. Och jag fick det till mig, jag kände att jag skulle prata om det, men det är ett rätt hårt kapitel som vi har läst där precis, att vi måste försöka allting för att leva med Gud. Och när det är så att man ska stå och undervisa om någonting, så den första man måste rannsaka är ju sig själv. För jag kan ju inte stå och prata om någonting som jag inte själv kan leva upp till. För då är jag ju bara en hycklare, precis som en farisee i Nya Testamentet. Det var ju precis det som de gjorde. De stod ju och undervisade andra saker som de inte själva kunde uppfylla. Så jag förberedde ett annat kapitel istället, emellan, kan man säga. Men sen igår så svängde det tillbaka. Då fick jag klart för mig att jag var ju tvungen att prata om det här kapitlet. Och sen kom jag hit på morgonen och så ska herr Mattsson läsa det kapitlet när vi ska börja här. Så jag är ganska så säker på att det är det jag ska predika om idag, så det blir predikan om Matteus 6. Om att först söka Guds rike och sen ska allt det andra komma till oss. Först tänkte jag landa lite på det där med Guds rike. Jag fick ju det som tema för den här predikan, att nu under hösten ska vi predika om Guds rike. Och jag gick länge runt och funderade på Guds rike. Guds rike. Guds rike. Det är så stort begrepp. Eller hur? Guds rike är ju, kan ju vara så många olika saker. Men min kära hustru gav mig ett bibelord i morse här som jag är tvungen att dela med er här nu, för att jag tycker det är så klockrent, de här liknelserna som Jesus ger om vad Guds rike är. Nu är ju inte Guds rike en sak, så det kommer vi förstå efter det här. Och det tror jag många av er redan har förstått också, att det är ett sånt brett begrepp som ibland är ganska abstrakt och svårbegripligt. Men som jag tror, ja, vi ska läsa här, ska gå in lite mer på det. Det är från Matteus evangeliet kapitel 13, för er som har biblarna med sig. Vers 44 till och med 48. Och det handlar om liknelsen om skatten och pärlan. Och även liknelsen om fisknoten. Vers 44. Himmelriket är likt en skatt som är gömd i en åker. En man finner den och gömmer den. Och i sin glädje går han och säljer allt vad han äger och köper den åkern. Himmelriket är också likt en köpman som söker efter vackra pärlor. Och när han funnit en mycket dyrbar pärla går han och säljer allt vad han äger och köper den. Himmelriket är vidare likt en not som kastas i sjön och fångar fisk av alla slag. Och den blir full. När den blir full drar man upp den på stranden och sätter sig ner och samlar de goda fiskarna i kärl. Men det dåliga kastar man bort. Här har vi tre exempel på hur Jesus förklarar himmelriket, Guds rike. Jag tycker den här sången vi sjöng sist här, Pärleporten, talar ju väldigt fint om Guds rike också. Men himmelriket är som en skatt som är gömd i en åker. Och när man vet att den är där, då säljer man allting för att köpa den åkern. Jag tänker mig att det här är väldigt likt den här liknelsen om pärlan. Det är som när man får reda på vem Jesus är. När man hittar tron, den där första kärleken till Gud som man får. När man ser att det här är sant. Jesus har gett sitt liv för mig. Han har gjort allt för mig. Han har köpt mig fri. Då spelar inte det andra någon roll. Man släpper allt. Man släpper allt och springer på för att nu ska jag hänga på Jesus. Och när vi läser i Nya Testamentet så ser vi många personer som ger sina liv till Jesus på det här sättet. Att de lämnar allt, precis allt, för att de har hittat den här pärlan. De har hittat, det här är meningen med mitt liv. Det här är min skapare, han står mitt framför mig och han öppnar dörren för mig för att jag ska få vara del i hans rike. Men det finns en annan del av Guds rike också, som vi ser i den här andra, att det är ett blodigt allvar det här egentligen. För det står som i liknelsen om fisknoten att man drar upp den på stranden och sätter sig ner och samlar de goda fiskarna i ett kärl. Och de dåliga kastar man bort. Vi har ett val att ta del av Guds rike eller inte. Och vi kommer hamna lite mer i den diskussionen lite senare här. Men det är ett viktigt tema. Och det är någonting som man inte alltid kanske funderar så mycket på om man har del i Guds rike eller inte. För när man har tagit emot Jesus, eller när man tar emot Jesus första gången, då är det så solklart att nu går jag in i Guds rike. Men sen när man går med Gud en längre tid i sitt liv, då kan det där falna bort lite granna. Att det är inte det här samma att nu tar jag ett steg och nu är jag i Guds rike längre, utan man måste fortsätta leva i Guds rike. Och det där är vad jag ser som en svårighet, att vara vaken i den situationen, att själv vandra i Guds rike. Nu har ju vi redan läst nästa text här i Matteus 6, så jag tänker bara ta slutklämmen. Det handlar ju om vi ska välja Gud eller mammon, att vi bara kan ha en herre i våra liv. Och i vers 33 och 34 i kapitel 6, i Matteus kapitel 6, så står det: Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Gör er alltså inga bekymmer för morgondagen. Den ska själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Jag ser det här som nyckeln nästan till att fortsätta leva i Guds rike. För att det här ger en himmelsk prioritering för våra liv. Det ger en prioritering att det vi lever i den här världen har andra prio. Första prio är att sträva efter att ta del av Guds rike. Att sträva efter hans rättfärdighet. Och jag tycker det är en viktig sak att prata om idag, för att idag har vi så pass bra ställt, i alla fall vi i Sverige har det så pass bra ställt, att vi kan förtrösta på andra saker i livet. Vi behöver egentligen inte förtrösta på Gud så mycket i många fall, för vi har mat, vi har pengar, vi har kläder, vi har egentligen allt det som det pratas om i början på det här kapitlet. Gör er inga bekymmer, men egentligen så i många fall så gör vi oss nog lite bekymmer för de här sakerna. För det samhället som vi lever i pockar på oss lite av de här värderingarna, att vi behöver nog tjäna lite mer pengar för att kunna köpa lite finare kläder. För att alla som jag umgås med har ju lite finare kläder. Eller alla som jag umgås med, de sparar undan eller de köper den här ena saken efter den andra. Det känner jag i mitt liv, i alla fall i min arbetsplats, att omvärlden runt omkring mig strävar efter de här sakerna. De lever ju i världen. Vi har levat i världen, talar Bibeln om. Men nu lever vi inte längre av världen, utan nu lever vi bara i världen och lever av Gud. Och jag tror det där perspektivet är någonting som vi behöver leva med varje dag. Att vi lever inte längre av den här världen. Jag lever inte längre av mitt jobb. Jag lever inte av min inkomst. Jag lever av Gud. Det är Gud som är min fasta klippa. Inte min arbetsgivare. Och när man tar den här texten i det perspektivet, så tycker jag man ser att det här handlar om att förtrösta på Gud. I allt egentligen. Det handlar om att förtrösta på Gud. Inte bara i att vi överlämnar vår själ i hans händer. Utan det handlar om att vi överlämnar hela vårt liv i hans händer. Och jag tror det är inte först då egentligen som vi kan leva på det här bekymmersfria sättet som Gud menat för oss att leva. För egentligen så bär vi omkring på en massa bekymmer som vi egentligen inte är våra att bära. För skulle vi förtrösta på Gud i alla omständigheter, i alla situationer, så skulle inte vi behöva bära på dem själv, utan vi skulle kunna lämna dem på Gud och vila i den vetskapen om att Gud bär dem. Jag behöver inte bära dem själv. Men jag ser också en annan sida i det här, i att sök Guds rike och hans rättfärdighet. Att vi behöver söka Guds rättfärdighet. Och jag tycker att Bibeln har en väldigt god kompass på hur väl det står till med Guds rättfärdighet i våra liv. För om vi går med Gud så är vi fyllda med hans ande. Och vi har ett kapitel som pratar om andens frukter. Och det applicerar jag ofta på i mitt liv. Hur jag känner att jag tycker mig vara just nu. Och då kan man alltid mäta mot den här kartan. Vi kan slå upp det. Galaterbrevet 5 är det som jag syftar på. Ska vi se här. I Galaterbrevet 5 vers. Kommer alldeles strax. Vers 22. Och där står det om andens frukter. Och andens frukter är de frukter som vi har i våra liv. Alltså de resultat i våra liv som vi har när vi lever med anden. Och här står det. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot, står det också. Ibland kan det vara så att man märker i en situation när man agerar att man inte riktigt är här. Man kan bli arg på sina barn, man kan bli arg på omständigheter, man kan agera på sin arbetsplats på omständigheter och sånt på ett sätt precis som ens kollegor gör. Eller i skolan eller i vilken omgivning som helst. Men när man precis har reagerat efteråt, reflekterar över: borde jag reagera så här? Borde inte jag ha andra värderingar? Borde inte jag ha himmelska värderingar? Och det här jag menar på är ganska svårt att föra i sitt liv. Att leva och endast ha andens frukt i sitt liv. Att sträva efter Guds rättfärdighet. Att försöka bli helt perfekt är ju ganska dödfött. Vi kan inte komma till att bli helt perfekta. Men jag tror det Gud vill för oss och för vårt väl. Gud vill ju vårt väl. Och det han vill för oss är att vi ska sträva efter att vara fyllda med andens frukt. Vi ska sträva efter att fatta de här goda besluten. Vi ska sträva efter att leva i tillit till honom. Och tänker man efter på de här andens frukter så är det egentligen, när man är i en sån omgivning och när man själv agerar på det här sättet, det är då man mår bra. För när man är i en omgivning som gör enligt köttets gärningar, som man har i stycket ovanför, som handlar om fiendskap och kiv och bråk och utsvävningar och annat, det finns ingen glädje där i. Det finns inget som fyller oss med frid. Och det är där jag tänker en annan måttsticka på Guds rike. Det är ett fridens rike. När vi är fyllda med frid, det är då vi vandrar i Guds rike här på jorden. Guds rike är ju en så bred term så att den sträcker sig från nu till evigheten. Och det kan vara lite svårt att hålla isär och definiera upp. Det är det i alla fall för mig. och få något konkret som man kan ta på att det här är Guds rike just nu, här och nu. Men jag tror att vi går i Guds rike när vi är fyllda med Guds frid. Vi går i Guds rike och vi tjänar Guds rike när vi går i frid och när vi gör hans gärningar. Och när vi ser de här frukterna i vårt liv så är det ett kvitto på att vi går rätt. För ibland kan vi ju behöva feedback, tror jag. Ibland är det svårt att veta, gör jag rätt nu eller gör jag fel? Och då tycker jag att det är så användbart att använda Bibeln till det, att som en måttsticka på, gör jag rätt nu? Går jag i enlighet med din vilja, Herre? Och även som en indikator på att man kanske håller på att glida fel. Att när man ser de här andra frukterna blomma upp i sitt liv på olika områden i olika tider, så är det en indikator på att man kanske behöver prioritera om. Man behöver tänka efter, vad är det som jag värdesätter i mitt liv? Varför glider jag in på den här vägen istället för på den där vägen? Men det är viktigt att komma ihåg att det här med rättfärdighet är någonting som kommer från Gud. Det är ingenting som jag kan producera i mig själv. Det finns ju någonting som är djupt ner i vår svenska kultur, att vi förtjänar saker och ting. Vi är uppfostrade med att vi ska vara goda medborgare, att vi ska prestera bra, att vi ska vara snälla mot alla. Det tycker jag ett bra exempel är från Apostlagärningarna 3:22, där Gud pratar om att David är ett man efter hans hjärta. Och jag tycker David är ett sånt bra exempel, för han är en sån operfekt person. David har gjort många hemska saker. Och det är en sån person som många hänger upp sig på när de säger att Gud, han säger att David är en man efter hans hjärta. Den guden vill jag aldrig följa. För en man som gör så, som vill jag aldrig bli. David dödade tusentals män. Och han ledde räder som dödade både män och kvinnor. Och han lät skicka en man i döden vars kvinna han hade återför. David gjorde många hemska saker. Ändå säger Gud att David var en man efter mitt hjärta. Men det som är viktigt att komma ihåg är att Bibeln egentligen sätter David i kontrast till Saul. Gud förkastar Saul och Gud lyfter upp David. Vad är skillnaden då mellan dem? De gör nästan lika hemska saker och de gör det på lite olika sätt. Saul går med Gud till en början. Men han växer till i högmod och till slut så spelar det egentligen inte så stor roll vad Gud säger till Saul. Han gör lite enligt sin vilja till slut. Han går på sin egen väg. Herren säger åt honom att han ska förkasta allt krigsbyte. Han ska bränna upp det, han ska döda allting. Saul tar med sig för att offra till Herren. Saul försöker med offer dölja sin synd. För han bryr sig inte längre om att han lever i synd. Han försöker bara diplomatiskt hålla sig rätt med Gud för att hålla sin position. Ser man på David däremot, så har han en djupare gemenskap med Gud. För David så är det viktigt att leva tillsammans med Gud, i gemenskap med Gud. För David är vad hans hjärta eller vad hans tankar är ute efter är att göra Guds vilja. Sen kan man ju tycka att han gick väldigt snett ett par gånger. Och det har han ju gjort också. Men läser man noga så ser man också att han får rätt tunga straff över sig för de snedsteg han har gjort. Men det till trots så får han ändå Guds nåd när han ber om det. För det är det som skiljer David från Saul. David kommer med ett brutet hjärta inför Gud. Och han ber om nåd. Och han får det. Och när han får Guds nåd över sig, det är då han blir fylld med rättfärdighet. Jag tycker den där bilden är så rik och så djup att det hänger inte på att vi presterar rättfärdighet. Gud vill att vi lever rättfärdigt. Men det är lika mycket för vår egen skull. För att vi ska slippa lida och för att vår omgivning ska slippa lida på grund av våra gärningar. Den sanna rättfärdigheten är den som kommer från Gud. Och det är den som vi bara kan få genom Jesus. Och det är viktigt att komma ihåg. Och det är bara den rättfärdigheten som ger oss nyckeln till Guds rike. Det är bara genom den nåden, det är bara genom att ta emot det offret som vi har ingång till Guds rike. Med det sagt så har vi ju själva ett val på vilket sätt vi ska gå in i Guds rike. Bibeln talar om den gode tjänaren som har en fri och öppen ingång till Guds rike. Men den talar också om de som precis blir räddade in i Guds rike. Som genom elden kommer in i hans gård där. Och där tror jag att vi får välja själva. Det finns ingen som kommer att göra oss rättfärdiga åt oss. Det är baserat på de val som vi gör i livet och hur vi ställer oss gentemot det som Gud talar till oss om. För jag är övertygad om att Gud i tid och otid försöker att tala till oss och leda oss på alla stigar som vi går på egentligen. Och det är upp till oss hur mycket vi vill lyssna. Hur mycket vi vill ta till oss utav vad Gud vill göra med oss. Här och nu och i framtiden. Och jag tror det är därför vi blir uppmanade gång på gång på gång utav Nya Testamentets episteltexter. Att de uppmanar oss att leva i enlighet med Guds vilja. Gör Guds gärningar, var goda tjänare. För då vi kommer in i härligheten i Guds rike. Det är då vi kommer ha den här platsen i Guds rike. Det är för vår skull. Men också för våra medmänniskors skull. Det är det som är så fint i den här, i Guds plan på något sätt. Att vi ska leva för varandra. För att alla runt omkring ska ha det bättre. Men också för att vi ska kunna ha det bättre i evigheten. Det är vi som, om vi lyder det som Gud säger så blir ju allting bra. Så kontentan är att vi ska göra det som Gud säger. För då blir ju allting bra. Inte bara för oss utan för alla. Och jag skulle vilja avsluta med ett avsnitt från Filipperbrevet kapitel 4. Om hur vi kan leva med riket. Och där står det så här. Från vers 1 och så hoppar vi lite. Stå därför fasta i Herren, mina älskade och efterlängtade bröder. Min glädje och min krona, ni mina älskade. Hoppar vi till vers 4. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga, gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. För övrigt bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Vad ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara med er. Och jag tänker att det finns några nyckelsaker i den här passagen för att leva. Och leva med Guds rike och som redskap egentligen. Som verktyg för oss för att ha Guds rike med oss alltid. Och som jag vill sända med er, som jag har fått till mig. Och det första är i vers 4. Gläd er alltid i Herren. Oavsett vilka motgångar vi har, i vilka omständigheter vi står i. Om vi gläder oss. I Herren, om vi gläder oss i det som vi har fått från Jesus, då kommer vi övervinna precis alla omständigheter. Med det sagt så är vi inga supermänniskor, utan vi, den glädjen vi har är glädjen över nåden. Inte att vi alltid får gå på en väg på rosor, utan det är glädjen över att Gud är med oss och att vi kan förtrösta på att han förlöser oss från alla situationer som vi hamnar i. Och det bryggar över till: gör er inga bekymmer, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Där är glädjen och tacksägelsen, de hör ihop här alltså. Vi ska inte göra oss bekymmer för våra omständigheter, utan vi ska glädja oss och vi ska i tacksamhet be Gud om hjälp. För han är där för att hjälpa oss. Och då har vi löftet att då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Amen. Vi ber. Tack Fader för att vi får komma inför dig, för att vi får leva i din vilja med våra liv, Herre. Jag tackar dig Herre för att du har talat till oss idag, Herre. Jag tackar dig för att du är här mitt ibland oss, Herre. Jag ber att din frid som övergår allt förstånd, Herre, ska fylla våra liv, Herre, mer och mer, Herre, för varje dag, Herre. Jag ber att vi ska förstå mer och mer din vilja med våra liv, Herre. Jag ber att vi ska få vara verktyg i den här världen, Herre, verktyg för ditt rike. Att vi ska få tjäna ditt rike här på jorden, Herre. Att vi ska förstå, Herre, att du vill oss väl och du vill alla väl, Herre. Hjälp oss att leva i det, Herre, varje dag, Herre. Att det inte är något vi läser en dag och sen nästa dag så är vi tillbaka igen, Herre. Utan att vi steg för steg, Herre, kan ta till oss ditt ord, Herre. Steg för steg kan applicera det i våra liv, Herre. Steg för steg kan resa oss upp, Herre, och bli dina tjänare, Herre. Halleluja, Fader. Jag tackar dig för den nåd som du har över våra liv, att oavsett vad vi har gjort, oavsett vilka vi är, Herre, oavsett vad vi står i, Herre, så vill du ha oss som dina tjänare, Herre. Du kallar oss till tjänst, var och en, Herre, på vårt sätt, Herre. Och jag tackar dig för den stora nåden att få vara del av ditt rike. I Jesu namn. Amen.